P4, Sveriges Radio.
Musikdokumentär.
Västerviksbandet West Bay Singers bildades av skolkamraterna Hansi Schwarz, Johan Karlberg och Håkan Ven precis i skiftet mellan 50- och 60-talet. Efter ett tag anslöt också Tony Roth och hans kompis Björn Ulveus. Av bandets medlemmar är det Björn och Tony som idag är kvar i livet. Idag om succéåren som sträckte sig ända fram till Abbas genombrott. Såklart om deras syn på bra sångröster.
Jag har nog tyckt alltid att ingen av oss hade en särskilt bra solostämma, men vi fyra tillsammans, det är rätt bättre.
Och Ulf Elving om dominansen på svensktoppen.
Ja, det var ju, låter ju helt otroligt. De måste ju ha träffat rätt i folksjälen där med sin musik, eftersom de abonnerade på platser på listan hela tiden.
Och såklart historien bakom en världshit.
Men vi visste inte det. Vi spelade in Dancing Queen. Vi hade ingen aning om hur den skulle tas emot. Men det är ingen jävel som tror på det efteråt.
Minns du den här klassiken?
Omkring tiggan från Luossa satt allt folket i en ring.
En av dem som inte bara minns utan som levt med Hootenanny Singers är vår ciceron Hans Rothenberg.
Efter bara några år hade Hootenanny Singers etablerat sig som dominanter i 60-talets musiksverige. Svensktoppen var deras fasta plats på jorden och det nya samarbetet mellan Björn Ulveus och Hep Stars Benny Andersson hade sett dagens ljus. Allt verkade lovande för framtiden, en framtid som också innebar förändringar för Hootenanny Singers. Förändringar som kom att leda till ännu större framgångar. Jag heter Hans Rothenberg och det här är fortsättningen på mitt program om Hootenanny Singers, bandet som gjorde visa till pop.
Kanske sitter du som gammal på en farm i Alabama, medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så sjung hej och hå. Hej och hå, ljung man Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och Konstantia ska gå. Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, har du druckit ur ditt brännvin, så sjung hej och hå. Hej och hå, ljung man Jansson, är du rädd din lilla snärta? Ska bedraga dig och för en annan så. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen och sjung hej och hå.
Två karaktäristika med Hootenanny Singers, det var ju ett, gitarrerna, två, stämsången. Hur utvecklade ni det här soundet?
Jag kommer ju ihåg mycket väl hur vi träffades hemma hos Hansi.
Ja.
Och tog ut stämmor. Ja, men om du gör så där istället, alltså, och du gör så. Det var ju liksom den processen. När man tar ut stämmor, hur låter det där? Ja, men det där är ju inte bra. Men om du gör så då? Ja, då blir det bra. Så enkelt och komplicerat på samma gång är det ju. Det är precis samma process med ABBA. Och det gjorde vi. Och på det sättet fortsatte vi. När vi skulle ha stämsång så tog vi ut stämmorna på samma sätt från början till slutet.
Och det här att fyra röster som kan sjunga samma stämma blir ett helt nytt instrument. Det är också någonting som var väldigt karaktäristiskt för er i Hootenanny. Det var inte alltid ni hade olika stämmor. Utan ni sjöng samma stämma. Men den här blandningen av era röster blev ju helt unik.
Ja, Kingston Trio och Brothers Four och andra sjöng ju ofta unisont. Where have all the flowers gone och så vidare.
Ja, just det.
Och vi liksom modellerade oss lite grann på dem. Mm. Och så brast vi ut i stämsång då och då. Mm. Men det är klart, vi hade ett sound, visst hade vi det, som var beroende av att vi just var de vi var.
Jag har nog tyckt alltid att ingen av oss hade en särskilt bra solostämma, men vi fyra tillsammans, det är rätt bättre.
Ja.
Du, Björn, spelade väl i Malmö på 12-strängad gitarr?
Och 6-strängad.
12 och 6-strängad. Ja. Johan spelade på 6-strängad. Mm. Hansi spelade på en 4-strängad tenorgitarr.
Mm.
Och du, Tony, var på bas.
Ja, ett tag spelade jag gitarr ju, också.
Mm. Ni hade ju ett ganska mäktigt gitarrljud.
Ja, de byggde en 12-strängad till mig.
Ja.
Ja, som enligt... Jag sa ju hur jag ville att den skulle vara. Vilket gjorde att mekaniken i själva, vad heter det, huvudet blev alldeles för tung. Så den jävla gitarren ville alltid åka, tippa liksom åt fel håll. Och, men det var ganska bra sound i den.
Jag har för mig att det var 12 band på den. En västerngitarr brukar ofta ha 14 band. Men just den var 12 band på. Vilket gjorde att den blev lite konstig att spela på.
Kära syster, hej, svara inte nej, svara ja, så blir vi glada. Sätt dig upp på stolen och sprid din silversträng. Röda stråken släng och med armen sväng, gör ej fiolen skada. Du svettas orsak, i brännvin ska du bada. Ty under detta tak er back i lada. Ganska riktigt, ditt kall är viktigt, båd för öra, syn och smak. Bland nymfernas skara är du omislig man. Du går vill och kan mer än någon annan, det unga hjärtan minda. Och kärleken snara på dina strängar står. Varje ton du slår ur ett hjärta får att konstigt sammanlinda. Just på en minut små ögon bliva blinda. Och flickorna till slut det blir så trinda. Hur du bullrar men nymfen kullrar och du skrattar med din trut.
Hotrande Singers genombrott som vis- och folkmusikband, det skedde samtidigt som Beatles och Beach Boys slog igenom på den internationella popbandsmarknaden. Kändes inte det lite snopet?
Ja, jag kände ju det. Jag blev så oerhört drabbad av Beatles. Första jag hörde var She Loves You. Och liksom detta med att de skrev sina egna låtar och var någonting så oerhört speciellt. Och det var ju ingen tvekan om att i en sån grupp hade jag hellre velat vara. Eller jag hade hellre velat att vi var en sån grupp än den vi var. Även om vi var bra och fortsatte att vara bra och liksom musikaliskt på alla sätt. Så var det ju liksom inte riktigt det som jag hade önskat innerst inne.
Var det bara du som drog åt pophållet till det?
Jag vet inte, kommer du ihåg, Totta?
Ja, alltså jag tror ju att din dragning åt det hållet nu, jag tror inte jag i alla fall var inte medveten om det från lite längre fram. Och sen så det här med konkurrens och så, det är klart vi har väl aldrig konkurrerat med Beatles, men det var ju ändå så att det som var viktigt för oss, det var ju svensktoppen. Och då låg ju inte gärna Beatles där.
Nej, och därför liksom så tuggar jag i mig att nu är jag här och det här är framgångsrikt och det här är jättekul. Så nu fortsätter vi att göra det bästa av den här situationen. Mm. Och det gjorde vi, som Totta säger, det var ju svensktoppen som var absoluta det måttstocken på framgång.
Ring, ring, här är svensktoppsjury.
Ja, men tjena på dig!
Hej! Ulf Elving, Hotenanny Singers sammanföll med din tid som programledare för Svensktoppen. Vad betydde Hotenanny Singers för det programmet?
Ja, frågan är om Hotenanny Singers betydde mer för Svensktoppen än Svensktoppen för Hotenanny Singers. Det var nog ungefär ett jämnt skägg där skulle jag tro mellan dem. Men det betydde att det kom in en frisk fläkt och nya sköna låtar, gamla låtar också för den delen i deras tappning.
Under de 10 år som de var verksamma i originalsättning så hade man ju 40 låtar på Svensktoppen. Och mellan 1972 till 74 så var man konstant på Svensktoppen under 2 års tid med olika låtar. Det måste ha varit en riktig impact.
Ja, det var ju, låter ju helt otroligt. De måste ha träffat rätt i folksjälen där med sin musik eftersom de abonnerade på platser på listan hela tiden.
Men vi har ju då Omkring tiggan från Låsa som blev låten som länge förknippades med Svensktoppen. Vilka Hootenanny Singers låtar sätter du själv främst?
Ja, jag satt och tittade på deras spellista här och det är väldigt mycket. Men jag skulle nog säga en låt, nämligen deras version av Sjösala vals, Evert Taubes härliga vals, att den är min favorit bland deras. Det var mycket svung och glädje i den. Den avvek lite från den här lite mer mjuka, känslomättade stilen som de hade annars.
Och då kommer vi osökt över på nästa fråga här. Var Hootenanny Singers alltid de snälla gossarna, svärmorsdrömmarna?
Jag har ett exempel på motsatsen, men det kan jag dessvärre inte berätta här och ingen annanstans heller. Men i stort sett var de kanske det.
Då håller vi oss till den historien då. Men du, jättetack för att jag fick ringa upp dig. Tack ska du ha. Ha det bra.
Tack själv. Hej. Ha det bra. Hej, hej.
Musik och se så många blommor som redan slagit ut på äng. Guldviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Rönnerdalan virvlar sina lulliga ben. Under vita skjortan som viftar kring baderna. Lycklig som en lärka ut i majsolens sten. Sjunger han för räckor som gungar på. Slagit ut på ängen. Guldviva, mandelblom, kattfot och blåviol. Rönnerdalan binder utav blommor en krans. Binder den kring håret, det blåa och rufsiga. Valsar in i stugan och har lutan till hans. Väcker fru och barnen med drill och kadans.
Ganska omgående när ni hade spelat in er andra skiva så åkte ni utomlands. Ni gjorde ju versioner på andra språk. Ni spelade in låtar på italienska, spanska, tyska, finska. Och ni var också ute och gjorde tv-shower i andra länder. Hur var det att vara på utlandsturné?
Ja, det var ju spännande tycker jag. Men det blev ju inga turnéer där, utan det blev ju tv-program som vi gjorde. Jag tror inte det hände så där jättemycket mer sen.
Nej, Stickan och Bengt var ju... Sverige är ju en liten marknad. Och de hade ju blickarna utåt. Och tänkte att vi kanske skulle kunna ha en chans. Tyskland, Skandinavien naturligtvis, men också Tyskland och kanske Holland. Så vi gjorde ju de där versionerna. Mm. Och de här språken. Och sen, jag kommer ihåg ett speciellt Vi var i Hamburg ett par, tre, fyra dagar så där och försökte verkligen göra en impact. Det var det tyska skivbolaget som tyckte att vi skulle ha en chans där, men jag tror inte det hände så mycket. Vi hade aldrig någon hit utomlands så där. Mer än kanske modesta framgångar i Finland och kanske också i Norge.
Norge, ja.
Hade ni själva något driv att nå utomlands, eller var det Stickan och Bengt som låg bakom det?
Ja, jag tyckte att det var skitkul att titta utåt och kunna göra någonting utomlands naturligtvis. Det tyckte vi väl allihop.
Ja, oja.
För ni började spela in allt mer musik på engelska. Det var ju skivorna International, Many Faces, Civila. Där var det ju, hälften av låtarna var ju på engelska. Var det en tanke att ni skulle nå ut på internationella marknaden, eller var det att man skulle sjunga på engelska även hemma i Sverige?
Ja, jag tror det var medvetet att försöka nå ut. Fast det som spelade den största rollen var ju fortfarande det vi gjorde på svenska i Sverige. You wake up at the break of day. And what do you see? People rushing all around unconsciously. They pour into the subways in never-ending queues to get to their employment. No time to lose. No time, they've got no time to call their own. Can't stop to wonder if the day is sunny, 'cause time to them means money. No time, they've got no time to call their own. I wonder when they'll start believing this life was meant for living. It's the same the whole world over now. Money is king. It forces honest people to do strange things, like slaving in the factory or sweating down mine. There's not a thing I wouldn't do to make it dime. Och så hände det sig att bandets chaufför fick göra annat än att bara köra turnébussen. Så här berättar Ulf Elving.
De skulle spela in en låt som heter Mårten Gås en gång. Och det var ingen som ville sjunga den. Och då lät de Berka sjunga den. Och det, alla skrattade ju rått, för han kunde ju inte sjunga. Men det blev så roligt så att den gavs ut på platta och blev en hit. Mårten Gås med Berka.
Mårten Gås. Denna helt osannolika låt med denna helt osannolika sångare. Hur gick det till?
Vi var i studion och vi hade en låt kvar. Och det var den här Mårten Gås. Och det blev inte bra. Det blev inte skojigt. Det blev inte vackert. Det blev inte någonting. Och då så har jag för mig att det var faktiskt var jag som sa att vi låter Berka sjunga den här. Så presenterade vi det för Bengt. Aldrig i livet, sa han. Och då sa vi att du lyssna en minut bara. Ja, ja. Så han verkar sjunga en liten sväng. Och då, då kör vi, sa Bengt. Och då så började vi sjunga där. Och det gick ju inte så bra, för vi sjöng ju också. Och med samma Berka kom in så började vi ju skratta allihop. Och det gick ju inte att ha. Och till slut så blev det så att vi själva som blev inlåsta, eller Berka som blev inlåst, där det inte gick att höra någonting. Då skrattade vi inte. Och så blev det till slut.
Men det finns ett skratt med på låten om man lyssnar riktigt noga.
Ja, jag vet det.
Han fick inte många tagningar på sig. För att han gör ju lite misstag och så här. Det var inget snack om att ta om, utan det svarade vi.
Den körde ju faktiskt den i parken också.
Med Berka.
Med Berka, ja.
Och texten på den låten som Stickan Andersson gjorde, den är ju, det är ju en helt fantastisk berättelse på knappt 3 minuter om en driftig entreprenör som gör lite mer än han borde och sen hamnar i finkan.
Ja. Han låg på Svensktoppen och Visionen i parkerna, och han blev intervjuad av Ulf Thorén som undrade hur det kändes att ligga på Svensktoppen för att man inte kan sjunga.
Och det var otroligt tacksamt för vår scenshow på sommaren och ha det där komiska numret.
Ja, det bröt jag lite.
Ja, det var alltid svårt att hitta något som skulle vara lite roligt annars.
Mårten Gås, Mårten Gås, det blev tidigt hans namn. Mårten Persson var född i Simrishamn. Hade svårt stava rätt, hade svårt räkna bråk. Inte många förstod hans skånska språk. Ändå hade han det som ska till för en succé. Han var tålig och snygg, hade energi för det. Andra barn rullar klot, Mårten Gås samlar skrot. Andra badar med Mårten, han drog not. Mårten Gås var väl inget geni, men han hade som sagt sin energi. Körde mjölk, sålde glass och bar ut telegram. Hade eget den dag han läste fram. Gjorde pengar på allt, sålde korv när det var kallt. Köpte strandtomt och byggde en damm och gjorde salt. Överallt var han med och vi fyllde 23. Var han redan en miljonär i spel? Mårten Gås, köpte skogar på rot. För de pengar han tjänade på skrot. Gjorde möbler och hus, byggde massa fabrik. Kladdimpåda blev ut med kosmetik. Ja, hans plånbok blev sin, inte någonting blev svin. För av bark och av bark blev det ättika och gin. Och han gifte sig rik, men så snart som det var vik, dog hans hustru av något arsenik. Mårten Gås, det var tråkigt det där. Det som kunde ha blivit en affär. Men istället så kom landsfiskal och polis. Fanns snart giftet och detta var bevis. Och nu sitter han där, Mårten Gås vår miljonär. Det blev slutet på en mycket märklig karriär. Tens moralen blir slik, använd aldrig arsenik. Du får finka och offret får kolik.
Men efter 5 år och Bellman så lämnar Johan bandet. Kom det som en överraskning för er att ni sen blev 3 stycken kvar?
Ja, vad jag kommer ihåg så var det en överraskning. Jag kan inte komma ihåg att han lång tid innan hade liksom gått och så att vi förstod att nu är det någonting på gång här. Det, att han hade hintat om det på något sätt. Det är inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Björn.
Ja, men det var nog ganska givet att han skulle ta över på något sätt Karlbergs bilaffär. Så det fanns nog med i spelet ganska tidigt.
Gunnel, du var ju gift med Johan i den här tiden. Hur minns du det här?
Jag tror att han rätt så snart kom underfund med att han kunde inte göra båda sakerna. Så att han valde då att satsa på företaget. Och då krävde det hans tid. Liksom, så att det var nog inte planerat så, men det kanske svävade i hans huvud lite så innan.
Ja.
När det sen var tal om skivinspelningar så sa han att jag kan inte lämna det andra och åka till Stockholm och vara i en vecka eller två eller så där för skivinspelning. Då valde han.
När han valde att hoppa av då så Vi ville att han skulle vara med på skivorna, men det, han tackade nej till det också.
Mm. Ja.
Och sen att vi bestämde oss för att inte ta in någon fjärde.
Det gäller ju inte bara att kunna sjunga och spela tillsammans. Det gäller ju att man ska trivas med varandra också. Mm. Vi hade ju varit tillsammans så länge nu, så att vi kände ju varandra ganska bra. Och att få in någon ny där, det var nog inte lätt. Jag kommer inte ihåg att vi diskuterade det heller. Ska vi inte, eller ska vi?
Vi bestämde oss för att fortsätta, men den stora förebilden var ju en trio, så att det var inget konstigt i det egentligen.
Vid den här tiden blev inte nästan Benny den fjärde inofficiella Hootenanny-medlemmen, även om han inte stod på konvoluten. För han var väl med på nästan alla era skivor från 69 och framåt.
Var det inte han och jag som producerade?
Jo.
Från 69 eller något sånt. Och för sen var han ju med en sommar
just det.
När vi turnerade. Mm.
Han är med på omslaget på Våra vackraste visor 1 till exempel.
Ja. Jo, just det. Jo, men för fan.
För ni gjorde ju då, när Johan hade lämnat, så gjorde ni skivan på tremanhand. Det var väl på något vis lite grann slutet för Hootenanny Singers popsida. Om ni skulle välja ut varsin låt som ni tycker karaktäriserar Hootenanny Singers bäst, vilken är det? Tony?
Alltså jag fastnar ju för början till slutet, därför jag tycker att där fick vi in ett bra sound.
Som en storm kom du in i mitt hjärta. Som en storm drog du bort ur mitt liv. Och du skövlade allt i din väg. Och själv stod jag bara passiv. Lät det ske och drogs med i din extas. Vi gav dig allt, mitt hjärta och jag. Du dansade med oss en sommar tills vi inte var dig till behag. Och det var början till slutet. En storm som kom och försvann. Början till slutet. Storm som drog bort till en hand. En orkan varar aldrig för evigt. Och kom ihåg, det händer dig en dag, att du känner. Du är hemma hos den du ska ha. Och det är i början till slutet. Nu ska du finna din tro. Början till slutet.
Därefter kom Skillingtryck och ni fortsatte med Vackraste visor. Det blev Dan Andersson och sen Evert Taube. Var det medvetet att ni där sa back to basics? Nu är det visa, nu är det folkmusik som gäller.
Jag tror ju att det hela baserades på vad man kände skulle kunna funka i den tiden. Vad skulle vi kunna göra som folk skulle vilja ha? Lite inte spekulativt, men i alla fall lite grann lyssnade på vad, mm. vad skulle lyssnarna vilja ha. Och pop, Hotel Nanny Singers hade vi nog gett upp vid det laget. Det var nog mera den traditionella visgruppen vi var, tror jag. Eller hur, Totta?
Ja, jag tror det också.
För ni får ju en hit då med I fjol så gick jag med herrarna i hagen. Tror det är 5 eller 6 tonartshöjningar i den. Var det Stickan som fick sin totala extas av tonartshöjningar i den låten? Eller var det du och Benny som totade ihop det?
Ja, alltså Stickan hade ju ingenting med arrangemang och sånt att göra.
Men han gillade tonartshöjningar?
Inte låturval heller där. Utan det var väl Benny och jag tillsammans med Totta och Hansi. Och hur det blev till att det blev en massa tonartshöjningar. När man gör musik så det blir som det blir. Det är liksom man behöver inte ha några speciella avsikter bakom. Utan det blir som det blir i stunden.
Det var ingen som hade gjort så tidigare då.
Seasons in the Sun med Terry Jacks tror jag har 3-4 tonartshöjningar. Men ni slår dem.
Jaha. Ja, ja.
Någon tävling här.
Om det nu är en tävling, ja. Men det är väldigt karaktäristiskt.
Men det är ju ett sätt att variera sig med en låt som är ganska sådär monoton och samma hela tiden.
I fjol så gick jag med herrarna i hagen. Ja, ja, med herrarna i hagen. Ja, med herrarna i hagen. I år har jag något som sparkar i magen. Aj, aj, som sparkar i magen. Aj, som sparkar i magen. I fjol fick jag höra den spelande lärkan. Ja, ja, den spelande lärkan. Ja, den spelande lärkan. I år fick jag veta vad kärlek har för verkan. Aj, aj, vad kärlek har för verkan. Aj, vad kärlek har för verkan. I fjol fick jag gå med gossarna i gille. Ja, ja, med gossarna i gille. Ja, med gossarna i gille. I år får jag sitta och vyscha den lille. Aj, aj, och vyscha den lille. Aj, och vyscha den lille. I fjol fick jag gå med herrar och baroner. Ja, ja, med herrar och baroner. Ja, med herrar och baroner. I år får jag vakta på höns och kalkoner. Aj, aj, på höns och kalkoner. Aj, på höns och kalkoner.
Och från det att ni gör skillingtryck och fokuserar mer på visa och folkmusik så börjar du och Benny göra solosinglar. Och ni spelade in skivan Lycka 1970. Kände du där att du fick utlopp för både din traditionella hotnan i viskultur och den mer popinriktade musiken?
Det var ju bara det som vi för tillfället tyckte var bäst. Utan några som helst blickar åt något håll.
Här har jag suttit och tänkt ut att det var strategiska val och att ni har haft en musikalisk inriktning och sånt. Ja. Nej, det bara blev så. Vi bara höjde en tonart när det kändes.
Så, precis så är det. Folk tror att det finns strategier och det finns metoder och elände bakom. Men det gör inte det. Skapande är en lek. Det är bara bli till. Det är svårt att förstå, men efteråt verkar det ju som man, där måste man veta att exakt vad de gjorde. Men ibland har man inte haft en aning om det. Och inte haft en aning om att det skulle bli så bra. Eller att folk skulle tycka så mycket om det. Det vet man inte i stunden. Det är det som gör att man människor tar till sig. För att det är som just så där. Jag får ju ofta frågan om liksom, visste precis, det är klart att ni visste det, att det skulle bli så. Men vi visste inte det. Vi spelade in Dancing Queen. Vi hade ingen aning om hur den skulle tas emot. Men det är ingen jävel som tror på det efteråt. Plus att det är en risk, man vet inte.
Mm. Och just med den låten, ni lägger väl nästan sticket först? Innan, ja, versen?
Ja, så blev det.
Ja.
Ja, för det var för långt eller något sånt. Ja. Om vi gör så istället då? Ja, vi testar det. Ja, fan, det här är ju skitbra. Så går det till.
Per-Ols, Per-Erik gick i gröna lunden och tårar runno på hans bleka kind. Och månen skin så blank på himlarunden och blana tallrade i östan vind. Per-Ols, Per-Erik satte sig på hällen och hörde upp på skogen sorgsus. Och det var höst och det var sent på kväll. Sin sorg, sorg i tankar sina, han skulle dränka sig i vajna sjö. För det var slut med han och Mattssons mina, så nu var bäst att bikta sig och dö.
Per-Ols, Per-Erik tog ett hopp i kvällen så vattnet sprutade i silverglans. Och skånkorna slog rakt mot himlafällen och vassen vaggade i böljedans.
Men det var länge sedan då.
Er karriär började ju med Dan Andersson, Väntar vid min mila, och avrundades ju med Omkring tigan från Låsa. Är Dan Andersson den som bäst karaktäriserar Hootenanny Singers vissjäl?
Bra fråga.
Tänker jag på min storebror. Han kom hem med den skivan, den första. Väntar vid min mila var den första vi hörde, och spelade han på hans begravning. Den knöt ju samman hans liv i alla fall, men Dan Andersson har ju återkommit under er karriär.
Ja.
Varför inte?
Nej, det är ju känslan i de där låtarna är lite grann kännetecknande, tycker jag också, för Hootenanny Singers på något sätt.
Vi var ju, när vi var på turné så åkte vi ju till Dan Anderssons grav och sjöng.
Grangärde.
Grangärde, ja. Där åkte vi och letade upp hans grav och så ställde vi oss och sjöng där.
Ja.
Det var bara lite sorgligt och lite kul också. Åtminstone så la Håkan Wien till som var med då av någon anledning. För vi hade, ja,
han slutade det hela med våra renar i himlen skenar.
Vad var det för något?
Ja, det är en lång historia.
Ja, men
vi kom ju norrifrån och hade sån här renkött som hängde i bilen som vi käkade.
Jaha, okej. Men det är något symboliskt i det att Hotnanny Singer står vid Don Anderssons grav och sjunger säkert jag väntar vid min mila.
Det hade man velat se.
Ja, men det kan jag tillägga att Johan var en stor beundrare av Don Andersson.
Ja, och för mig var han ju också väldigt betydelsefull som poet under de mest mina svåraste liksom, gymnasieår där man var tung och svår. Så läste jag Dan Andersson och tyckte att ja, men jag är lika, jag grubblar lika mycket som han. Jag beundrar hans dikter. Så Dan Andersson har spelat en stor roll.
Och det är ju så många som har satt musik till hans texter. Vilket jag tror spelar roll just där, att man uppfattar den här Dan Andersson på vårt sätt. Som i mitt tycke är absolut bästa skiva.
Mm.
Och det innebär att Evert Taube, han gjorde text och musik. Det gjorde Bellman också. Men här kunde man plocka många bra tonsättare. Vilket gör att Dan Anderssons låtar har en helt annan musikalisk bredd.
Ja, där håller jag inte med dig. Men...
Vad bra. Vad tycker du då?
Jag tycker att Evert Taube har en oerhörd musikalisk bredd. Men du har rätt i att det finns ju ett antal bra tonsättningar. Och det beror ju på att Dan Anderssons diktning är så rytmisk.
Mm.
Det är alltid rätt antal stavelser, det är alltid rätt, det är gung i det.
Mm.
Allting som han har skrivit egentligen. Och därför lämpar det sig så väl till tonsättning.
En underskattad från Dan Andersson på vårt sätt tycker jag är den här avskedssång till finnmarksskalden Broder Joakim. Det är en fantastisk melodi som ändrar sig hela tiden och kommer ut på ett sätt som man inte förväntar sig när man hör första tonerna. Och där, på den låten, använder ni ju trummor, vilket inte var så vanligt med Hootenanny Singers.
Ja, men det är en jättebra låt, håller med dig.
Mm.
Broder Joakim, du reser dit där vilda aflar glöda och där åbrott vissnar sakta in vid 100-årig gård. Du ska hälsa alla gamla, unga, levande och döda. Du ska hälsa sparv och trana, du ska hälsa rev och mål. Broder Joakim i Sutto, vid vårt mörka öl och drömde om de silvervita källorna vid rökstubackens lod. Och vi såg och liksom syner så att stadens damm vi glömde och det vart en kolarkoja utav tullens svarta kron. Broder Joakim, du reser dit där rönnar dina tunga. Hälsa varmt till Oossas gula halm och glesa kon. Hör hur Hagaparkens armar till ditt avsked sakta sjunga. Och det ringer varmt i väster ifrån Masthuggstältets bord. Du ska hälsa alla pajsos, gula kärr och svala foder. Du ska hälsa alla härslor, alla flyn och vilda snår. Alla höns och svultna skator ska du hälsa från en broder som är själen tung av minnen i främlingslandet på.
Egentligen hade ni ju er mesta framgång i slutet av karriären, åren 71 till 74. Och inte minst då med den här legendariska Omkring tiggan från Låsa. Var det att ni fokuserade så mycket på att vara ett studioband som gjorde att ni kunde plocka ut russinen och inte behöva vara ute och turnera och slita för mycket med era andra karriärer? För det var egentligen bara du, Björn, som jobbade heltid med musik vid den tiden, på 80-talet.
Återigen, okej, ska vi göra en ny skiva? Vad ska vi göra för något? Ja, men vi kanske skulle göra det. Ja, bra idé. Titta, vad finns det för låtar? Ja, men de här skulle vi kunna göra. Och så går vi in i studion så gör vi dem. Så var det. Inte märkvärdigare än så. Så det bara råkade bli det blev.
Men det är ju en talang i sig att plocka ut det som sen råkar bli bra. Det finns många som har försökt göra grejer som inte råkar bli bra på samma sätt.
Jo, men det är klart låtvalet som vi gjorde gjordes ju på basis av att det var bra låtar, tyckte vi. Och det tyckte publiken också. Då, när det är så har man tur.
Sen efter Omkring tiggaren, eller efter Dan Andersson på vårt sätt, så spelar ni in Evert Taube på vårt sätt. Och det råkar vara 2-3 månader efter att det har varit en musiktävling i Brighton 1974. Var det helt självklart att ni skulle spela in en Hootenanny Singers skiva efter Eurovision Song Contest segen med ABBA?
Vad kommer du ihåg, Totta? Jag fattar inte heller det. Det låter konstigt.
Jag såg det här om dagen faktiskt. Att, va? Den kom efter.
Ja, jag har också sett, och det är inte bara med den, det är med flera skivor som jag har sett att, vad fan, var det så? Det måste ju ha varit tidigare än så.
Var det så att Hootenanny Singers fanns med på kartan som, jag vet inte, kallar det plan B, men fortsatt som ett av två band som du var engagerad i?
Hela tiden så var Hootenanny Singers var en av de artister som var på Polar och som Benny och jag var ansvariga för. Lena Andersson, Ted Gärdestad, och så gjorde Benny någon och jag gjorde något annat. Det var så det var. Och det var ingen som planerade att vinna Eurovisionsfestivalen, utan det låg i pipeline allt det där. Så ja, Hootenanny Singers var med i planen. Det var inte plan B, utan det var en av de artister som vi producerade.
Men sen blev det inte någon mer skiva. Var det någon gång därefter tal om att ni originalmedlemmar skulle träffas igen och spela in någonting nytt? Eller har det bara fejdat ut?
Jag kommer inte ihåg om vi officiellt liksom sa till varandra att nu är det slut. Efter vi hade vunnit i Brighton då så stod det väl klart att vi skulle ägna oss åt det där och att det inte riktigt fanns plats. Eller fanns inte förutsättningar för att fortsätta på samma sätt som tidigare i alla fall. Jag tror att det var så. Men ingen liksom officiell, nu avslutar vi det här. Så har det nog aldrig varit.
Nej.
Men det är ganska intressant. Du har varit med i två band under din karriär. Båda har startat lite grann som de har smugit igång och det bara blev.
Mm.
Och ni la aldrig av, utan det bara blev ingen fortsättning.
Nej, just det.
39 år efter Hootenanny Singers senaste skiva så gjorde ni ju ingen ny, men det gjorde ni med ABBA.
Kanske är dags nu.
Kanske är dags.
Ja, just det. Vad blir det? Det är 50 år då.
Ja.
Mellan skivorna.
Och när får vi se Hootenanny avatarerna?
Ja, just det.
På Visfestivalen i Västervik.
Ja. På skärmar menar du?
Ja.
Det får vi vänta på.
Som jag tidigare frågade Tony, vilken låt tycker du, Björn, karaktäriserar Hootenanny Singers bäst?
Jag tror att jag skulle nog välja någon Dan Andersson-låt. Jag tror att jag som inspelning och som, oavsett att det är jag som sjunger, så tror jag nog att Omkring tiggaren från Låsa är liksom... För där är ju alla med på framme och slutet och det finns soundet. Och så den här jättebra låten dessutom.
Omkring tiggan från Luossa satt allt folket i en ring. Och vid lägerelden hörde det han sång. Om bettlare och vägmän, om underbara ting. och om sin längtan sjöng han hela natten lång. Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnan, bakom heta hjärtat mitt. Hör en något går och viskar, går och lockar mig och ber. Kom till oss till denna jorden, den är icke riket dit. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om de vilda havens fila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land, där det käraste vi känner ska bli glömt. Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka. Ur bekymrens födselvånda steg vårt första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka. Och vi lekte älg och lejon, fjäriltiggare och Gud. Satt jag tyst vid hennes sida, hon vars hjärta var som mitt. Redde hon med mjuka händer ömt vårt bo. Hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ej ditt. Och jag fördes bort av anden att få ro. Jag älskar det bortom och fördolt i dunkelt fjärran, och min rätta väg är grön och underbar. Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran. Tag du jorden bort, jag äga vill, vad ingen, ingen har. Följ mig broder bortom bergen, med det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad väg. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd. Må det svarta salta vatten svalka kinder feberröda. Må vi vara mil från livet innan morgonen är full. Ej av denna världen var jag, oändlig vedermöda led jag för min oro och tro och min heta kärleks skull.
Hotenanne Singers har alltså sålt 600 000 skivor, singlar, EP, LP sammanlagt. Och med dagens mått mätt så är det ju enorma mängder.
Mm.
Enorma mängder. Men det finns så väldigt lite dokumenterat om er karriär. Det finns ingenting skrivet. Det finns några taffligt gjorda samlings-CD som inte har några textkonvolut utan bara en enkel låtlista.
Mm.
Hur kommer det sig att ett av Sveriges genom tiderna främsta och viktigaste band inom sin genre har blivit så bortglömda?
Ja, men är Hep Stars mer dokumenterade? Kanske de är.
De har ju varit ute på vägarna och varit lite aktuella.
Ja, just det. Och Sven Ingvars också.
Ja.
Det är svårt att säga vad det beror på.
För nu knyter jag ihop det här. Ni var ju bandet som gjorde visa till pop. Ni populariserade viskulturen. Och ni låg ju faktiskt före både Cornelis och det att Fred Åkerström blev populära.
Ja.
Ni banade väg för väldigt mycket. Det som sen kulminerade i slutet på 60-talet. Ni var ju pionjärer på det här området. Och dagens vispop, hade den låtit som den låter idag om inte Hotenanne Singers hade banat vägen före? Mando Diao, Lars Winnerbäck, Stefan Sundström,
Nej, kanske det har haft någon slags impact.
Och vilken tror du?
Ja, det där är ju... Det vet ju bara den som har blivit drabbad av det och som har blivit inspirerad och fått impulser av det. Men jag tror att vi inte... Vi har aldrig tagits på riktigt allvar, mycket på grund av att vi har ansetts vara kommersiella och liksom stigmatiserade av Stickan Andersson och sånt där. Och att vi inte var politiska. Mycket av det där beror på att man inte har tyckt att vi har varit tillräckligt relevanta. Men om man skulle titta noggrannare så tror jag att vi har haft större betydelse. Men det måste någon annan än jag analysera.
Jag skulle ju gärna vilja se att de här två programmen som vi gör kan ligga till grund och väcka nyfikenhet hos forskare, hos musikintresserade. Att gräva vidare i Houghton & Singers historia. För det ni gjorde, ni banade väg på samma sätt som David Bowie banade väg för en viss typ av musik.
Ja, nu ska vi inte ta i.
Ja, du har sålt fler skivor än David Bowie, så du kan ta i. Faktiskt, även om han är min husgud. Men att det här kan också ge upphovet till att skapa nyfikenhet kring Houghton & Singers. Och inte minst viskulturen.
Genom denna berättelse om Houghton & Singers har jag kunnat ge mitt bidrag för att hålla minnet av deras musik levande. Och förhoppningsvis också locka en ny publik att lyssna på dem. För det finns något bortom bergen som bara måste upptäckas.
Det här programmet har gjorts av Hans Rotenberg med benägen kunskap av Carl Magnus Palm tillsammans med producent Per Solander. Ljudtekniker var Göran Wiland.